Jag har ju som barnsben då alltid dragits mot kultur och kulturens roll som bärare och rustare. Det förstod jag ju inte när jag var barn, men det visade sig sen. Och i flera avsnitt här i Livslångt så har vi pratat om lärande och motivation och meningsskapande och snuddat vid att både dans och konst och musik och poesi och vad det kan vara har en plats i det. Och så tidigare i något helt annat avsnitt här i podden så nämnde jag i förbifarten att vi borde göra ett helt avsnitt om kulturskolans roll och i relation till allt det här. Och om den plats som den har i vårt samhälle och i människors liv och vad den betytt för Sverige genom åren. Vår identitet, vår musikexport och allt vad det kan vara. Och det där undslapp jag mig i en bisats, men det nådde visst ut och även in hos människor uppenbarligen. För några veckor senare så fick jag ett mejl från Västra Götalands regionens kulturförvaltning där det stod: "I ett avsnitt så nämnde du att du har tänkt göra ett avsnitt om kulturskolan. Hurra!" ropade vi då. Vi drömmer om att det här avsnittet skulle vi kunna plocka in i våra kulturpedagogiska sammanhang. Så då blev jag påmind om att det här måste vi faktiskt göra och det här verkar sitta i vårt kollektiva DNA, hur många som är påverkade av det. Så välkommen till ett helt avsnitt om kulturskolan och dess betydelse. Och för att ta oss igenom det så har jag idag med mig Magnus Ekvall. Varmt välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Livslångt. En podd om lärande.
Du är chef för Malmö kulturskola, men du är också ordförande i Kulturskolerådet och i det nationella nätverket för L-Sistema. Det kommer vi tillbaka till vad det är för någonting. Men om jag börjar med frågan, vad har kulturskola betytt för dig genom livet? Har den haft en plats hos dig?
Det har den haft de sista 35 åren, framförallt när jag har jobbat först som lärare och pedagog och därefter som chef i de sista 10 åren på kulturskolan i Malmö. Då.
Mm. Och vem har du blivit? Liksom? Vad gjorde det här med dig som person?
Ja, men kulturskolan och musiken och konsten har ju funnits med mig väldigt, väldigt länge. Jag började som 7-åring och spelade piano för en pianofröken här. Jag gick privat då. Jag gick också och spelade blockflöjt i kulturskolan, men det var liksom inte riktigt min grej det där. Utan det där med att spela piano, det var den vägen som det blev för mig. Och jag hade en fantastisk pianolärare, en gammal dam som lärde mig så mycket och som förstod vikten av att motivera mig och hitta rätt väg in och skapa lust och glädje i det man gjorde. Jag var ju inget underbarn i det här, utan jag fick kämpa en del naturligtvis. Jag har haft lite svårt för att läsa noter, men jag har haft ett gott öra så att säga, så att jag har kunnat använda det för att lära mig och lyssna in och skapa och så. Men hon motiverade mig genom att hitta låtar som jag gillade, hitta sammanhang som jag gillade. Jag kommer ihåg att jag älskade att vänta på min lektion, för att i den soffan när man satt och väntade på att man skulle börja spela så fanns det böcker om Mozart och Beethoven och sådant som gjorde någonting med mig, och Haydn, jag kommer ihåg, och det var helt underbart att sitta där och så lyssna på den som spelade innan och bli inspirerad, och de som var lite bättre än mig själv, och sen så få komma in och få spela allt ifrån Agnes Diks första böcker till så småningom allt möjligt klassiskt, men också ABBA och sådant. ABBA betydde jättemycket för mig i min början utav utvecklingen.
Agnes Diggin, klassiska pedagogiska böcker för alla som klinkade piano och övergav den där blockflöjten som ju alla fick spela på 80-talet.
Ja, så var det. Ja.
Om du ska berätta ännu mer för någon som aldrig träffat dig då, vem du är, vad brukar du säga då?
Jag är född och uppvuxen i Malmö, har bott där i princip hela mitt liv. Gick där och började spela piano som 7-åring och gick i gymnasiet ekonomisk linje, men spelade väldigt, väldigt mycket på pianobarer och trubadurade och allt möjligt sådant. Och så småningom kom in på musikhögskolan och läste där 2 ämneslärare och blev musiklärare. Och därefter åkte jag ut och turnerade i många år, men började också vikariera på kulturskolan, det som var musikskolan då, kommunala, och som blev kulturskolan runt sekelskiftet i Malmö. Och min drivkraft har alltid varit att jag vill göra skillnad för så många barn som möjligt. Jag började faktiskt där, det låter jättekonstigt det här, men jag började som blockflöjtslärare.
Övergav inte den så?
Nej, den fanns där någonstans. Jag hade jättemycket blockflöjt på många av de skolorna runt om i Malmö där det kanske inte var så naturligt att spela blockflöjt. Och där kulturskolan och musikskolan alltid har haft lite svårt att hitta rätt. Men jag trivdes väldigt bra där och jag lärde mig jättemycket och träffade fantastiska barn och unga och personal på skolorna. Och det har format mig ganska mycket till den jag är idag. Värmen och kärleken till musiken och att musicera. Även om det är en nybörjare på blockflöjt så kan man absolut musicera och ha glädje och kärlek in i konsten där.
Mm. Och du nämnde ju flera olika saker som har med lärande att göra, med motivation och att känna att det är roligt, känna lusten och så. Hur har du tänkt på lärande eftersom du blev pedagog inom det här och fortsätter med det i relation till all den här kulturen?
Nej, men det är ju på något vis kombinationen av att lära sig att bli bättre, att längta till nästa lektion. Det är någonting som har alltid drivit mig, att det ska vara, när man lämnar lektionen så ska man längta till nästa gång vi ses och nästa gång vi ska spela tillsammans eller vad vi nu ska hålla på med. Men också, det behöver också naturligtvis finnas en progression i det hela. Och den behöver kanske man inte alltid uppfatta. Men man behöver förstå att efterhand som man jobbar med sitt hantverk och sitt kunnande inom sitt instrument eller sin konstform så blir man bättre och då låter det bättre. Då kan man på ett annat sätt förstå det man gör och stärka sitt självförtroende, stärka sig sin helhet som människa. För mig är konst och kultur någonting som bygger människor.
Mm.
Ja, jag heter Emil Cederulf och jag går på Kulturskolan i Örebro på fördjupningslinjen i dans och fördjupningslinjen i musikal.
Vad upplever du att det betyder för dig, både för dig och andra unga, att få gå här på Kulturskolan?
För mig betyder det jättemycket att kunna vara här och liksom känna mig trygg på Kulturskolan. Och det kan jag ju bara tala för mig själv, men jag antar att folk känner likadant som jag gör. Och jag tycker att det ger mig så otroligt mycket energi och glädje och gemenskap och vänner.
Nu är ju går ju du i gymnasiet, men du ska ju vidare i livet. Och vilket stöd tror du att du får med dig från kulturskolan vidare ut i livet?
Jag tror att man får väldigt mycket kunskaper om hur man beter sig och hur man funkar i grupp, framförallt eftersom att kulturskolan har många aktiviteter där man jobbar i grupp och behöver arbeta på det och utveckla det, vilket jag tror är jätteviktigt oavsett om man ska plugga vidare inom något som man gör här eller bara i livet, att man kan funka i grupp och jobba med varandra.
Vi lever i en värld full av teknik. Varför just kultur så viktigt just nu?
Jag skulle säga att kulturen är viktig eftersom det är det universella språket. Alla förstår kulturen och måste ha möjlighet att ta del av kulturen. För kulturen behandlar de frågorna i samhället som är problematiska och visar eventuella lösningar på problemen. Och jag tror att det är viktigt för alla att kunna ta del av det offentliga rummet och samtalet.
Du sitter också i Kulturskolans kulturråd. Vad driver ni för frågor där?
Vi försöker göra Kulturskolan så tillgänglig som möjligt för alla och vi jobbar på olika sätt genom att göra det. Vi har utvecklat ett koncept som heter Fridays där vi öppnar upp Kulturskolans lokaler och man kan komma hit och testa på saker. Även om man inte är en elev på Kulturskolan så kan man komma hit och testa och dreja eller spela teater eller vad som helst, för att vi vill att man ska kunna testa på det och känna hur kulturen kan påverka helt enkelt.
Vad vill du säga till politiker och andra som fattar beslut om kultur? Vad skulle du vilja att de såg, kände och förstod om vad ni får med er här? Om vi, en liten lek om kulturministern var med dig i 5 minuter. Vad skulle du säga? Vad skulle du visa? Vad vill du få er att känna?
Jag skulle nog säga att det är så otroligt viktigt, som jag nämnde tidigare, att ha det här, för att det är en tillgång för människor oavsett vad man gör i livet. Och man måste kunna bete sig på rätt sätt och börja möta människor på bra sätt, och just kulturen är så viktig för att, särskilt för oss som är unga och befinner oss i en identitetsskapande fas, att kulturen kan hjälpa oss att förstå vilka vi är. Och det går särskilt för vuxna också, att man kan alltid utnyttja kulturen för att ta reda på mer saker om sig själv. Så jag tror att det är jätteviktigt att det satsas på så man har tillgång till det. No one's getting out of here alone.
Och som du säger då, så gick det ju från en gång i tiden kommunal musikskola, som jag också gick, till att bli en kulturskola. Vad är det då? Hur skulle du beskriva en kulturskola för någon som aldrig har kommit i kontakt i något annat land eller så med det?
Ja, men kulturskola är en plats där man kan få tillgång till konsten och kulturens magiska värld. Där man kan utvecklas i allt från ett kort möte, en engångstillfälle, kanske bara pröva på någonting, uppleva någonting. Eller så kan man gå hela livet i princip tills man är 19 eller 20 eller nu var den bortre gränsen går för respektive kulturskola. Och där man kan bygga en grund för kanske till och med en professionell utövande så småningom, att man går vidare till folkhögskola eller gymnasie eller högskola eller blir solist till och med. Mm. Vi har exempel på alla de delarna. Men det kan också vara det lilla mötet som innebär en väldigt rolig och meningsfull fritid. Att man hamnar i ett sammanhang tillsammans med andra vänner som gillar just det som man håller på med.
Mm. Och jag satt och tänkte på det här igår inför att vi skulle prata då. För mig som då har varit i kontakt med det här länge så är det ju självklart. Men vad ska egentligen finnas på en kulturskola? Alltså, vad är kultur? Vad skulle du säga, Magnus?
Ja, men allt det som är konst och kultur och musik och dans och teater, och det är ju de traditionella delarna naturligtvis. Men vi utmanar också lite grann och provar nya uttryck. Vi har spelskapande, kreativt spelskapande. Vi provar lite olika sätt och hitta vägar. Och det ska bygga ganska mycket på vad barn och unga känner och vill. Det här vi har i barnkonventionen som lag, och vi vill naturligtvis ha en delaktighet från barn och unga i vårt innehåll. Innehållet behöver både vara bevarande, förvaltande den gamla traditionen, men också nyskapande utifrån dagens samhälle och allt vad det kan vara med digitala lösningar till det gamla traditionella hantverket. Och vi behöver utvecklas hela tiden. Vi behöver jobba med fortbildning och kompetensutveckling av våra lärare för att bli ännu bättre på att möta barn och ungas behov.
Just det, så det är både, vad ska man säga, lera i bild och form eller vad det kan vara, och kritor till digital produktion av något slag.
Ja, men absolut. Mm. Och vi ska naturligtvis hänga med i trender och utveckling och så vidare, men vi behöver också bevara den traditionen av att vi jobbar med ett hantverk och att man kan bli duktig på någonting över tid, samtidigt som vi kombinerar det med den snabba TikTok-varianten och allt vad det nu kan vara. Det är en balansgång där, men balans tror jag är ett nyckelord för kulturskolan generellt framöver, att vi behöver våga och titta på vad vi gör och ifrågasätta oss själva. Lite kritiska vänner behöver vi också ha för att utvecklas på rätt väg helt enkelt.
Mm. Och idag som chef då för en av de här, en ganska stor i Malmö, hur har det här påverkat hur du ser på de möjligheter som ni har genom att vara en kulturskola i samhället?
Vi provar ju väldigt många nya vägar. Vi har väldigt mycket öppen verksamhet. Vi har uppsökande verksamhet. Vi har den traditionella kursverksamheten. Vi har korta kurser. Vi har El-Sistema som är en form av kompensatorisk kulturskola i de områden där barn och unga är som längst ifrån sina rättigheter.
Mm.
Vi provar ständigt nya vägar och utmanar oss själva och... Det är svårt det där. Alltså, vi ska ju inte heller bli en fritidsgård. Vi ska inte heller bli någonting annat. Vi ska försöka jobba med att behålla vår identitet samtidigt som vi utvecklar och provar nya vägar.
Mm.
Kom tillbaka. Fan, det låg en snurra. Här har vi en som har äkta Betty Grable-ben.
Du är en riktig skit, du Putte. De som inte har snygga ben får amputera dem då. Du är så bortskämt så det är inte klokt. Tre mostrar och en mor som har skämt bort honom hela hans liv. Och ju mer de gör det, desto odrägligare blir du. Springer ut på Arbeno och Amiranens palats. Alla ska stuffa honom. Men hur denna ben har han själv egentligen? Kanske ska vi ta en titt, tjejer. Lillemor, grepp tag. Kittla honom, han är kvinnlig som fan.
Släpp mig in, inte kloka! Släpp mig tösten, vi kan lika komma här som helst. Gör inget ni ångrar.
Du är riktigt modig du Putte, som går runt och spelar Allan på såna spinkepinnar.
Jag heter Katarina Josefsson och jag jobbar här på Örebro kulturskola som sångpedagog och musikallärare.
Hågen, Putte Hågen, det är jag.
Det är jag som är kändast.
har jobbat väldigt länge inom kulturskolan. Och hur viktig är kulturskolan? Hur betydelsefull är den?
Alltså den är ju extremt viktig, och det finns det ju så många som har kunnat berätta om hur mycket det har betytt. Alltså många musiker och artister och för hela kulturlivet och för ungdomarna själva. Jag kan hålla på i timmar och prata om hur viktig jag tycker den är.
Vi sitter ju, för de som inte känner till det här huset, i ett fantastiskt hus där all kulturskola och massa bibliotek och så samlas i Örebro. Om den här byggnaden och institutionen och människorna i den här byggnaden försvann, vad skulle gå förlorat då, som vi kanske förstod först efteråt att oj, det här saknar vi verkligen nu. Vi saknar mer än vi trodde någonsin vi skulle kunna.
Det här är ju ett kulturcentrum. Här finns ju biblioteket som verkligen skulle märkas om det togs bort. Men jag menar alltså, nej, men det är ju sånt kulturnav här i stan. Om det skulle tas bort, vad skulle vi ta vägen?
Om själva kulturskolan som institution försvann från stan, hur skulle det påverka en stad som Örebro?
Alltså jag vet inte ens hur jag skulle formulera det. Det är ju så otroligt många ungdomar som är engagerade i konstnärliga uttryck av olika slag. Och om det skulle tas bort, då vet jag inte riktigt hur skulle de kunna göra de grejerna då? Var ska de ta vägen?
Det finns inga andra platser, inte studieförbund, skolor.
Jo, det finns ju såklart. Det finns studieförbund och det finns kyrkor och det finns privata alternativ, men jag skulle säga att det ändå är en väldig skillnad i kostnad och det är en väldig skillnad i utbud. Här finns det en bredd.
Vad har varit det bästa med att jobba med barn och kultur genom åren?
Att jobba med ungdomar har jag mest jobbat, inte så mycket med de yngsta, men det bästa, alltså det är väldigt, väldigt roligt att få jobba med musik och med kultur överlag, tycker jag ju. Men att få göra det med unga människor och få se dem upptäcka samma glädje i musiken som jag själv har. Alltså jag brinner väldigt mycket för det.
Leder det till bättre mående att utöva kultur?
Ja, men jag vill ju tro det. Men det är kanske lite enkelt uttryckt. Det beror ju på om man gillar kultur eller inte. Men vi har ju mycket verksamhet, i alla fall här hos oss på Örebro kulturskola, för ungdomar med psykisk ohälsa. Och det är ju uppenbart att det är bra att sjunga kör ihop eller att spela teater ihop eller spela. Det finns det ju mycket forskning på.
Att uppleva tillsammans.
Ja, det är något jag har sett också. Jag har sett elever som har haft det krisigt, inte har mått så bra psykiskt, men som hos oss har funnit en trygg plats och där de har kunnat uttrycka sig, och det har betytt väldigt mycket, vilket de också tydligt har uttryckt sen.
Vad skulle du säga att det gör med Sveriges identitet? För jag hör ju att du pratar mycket om de som kommer till kulturskolan, deras identitet. Men vi har ju pratat om att Sverige är ganska unikt på det här sättet. Vad gör det med vår identitet? På vilket sätt gör det oss unika det här?
Ja, men jag tror kulturskolan är en jätteviktig framtidsbyggare av Sverige. Jag tror att vi behöver prata om kulturskolan utifrån flera perspektiv, där ett är att vi är en samhällsbyggande verksamhet och en funktion. Med all den kraften och den kunskapen vi har, så kan vi vara med att bidra till ett tryggare, bättre och helare Sverige framöver, tror jag. Vi har kompetensen att skapa sammanhang för barn och unga, skapa en meningsfull fritidsaktivitet där man både kan ha ett sammanhang och ha kul tillsammans, men också som sagt utvecklas och över tid bli riktigt duktig på någonting.
Så både inkludera alla men också spets, som jag tolkar det som. Alltså jag träffade, tänker jag på när jag hörde nu, en person ganska nyligen som jobbade strategiskt på nationell nivå med kulturverksamhet och sa att hur ska vi till exempel få polismyndigheten att förstå att det vi gör, det förebyggande arbete de söker för att till exempel motverka gängkriminalitet, det har vi nycklar och recept för, men det kommer de ju inte till oss för att förstå eller lära mer. Behöver ni kommunicera det här byggandet som du pratar om annorlunda för att få folk att lyssna, tror du? Politiken och andra?
Ja, men det tror jag absolut att vi behöver göra. Vi är ju ganska trygga i vår egen bubbla i kulturskolesverige. Där vet vi alla de här sakerna. Men vi behöver prata om det här med politiker, med beslutsfattare, med att allmänheten förstår och får tillgång till kulturskolan på ett annat sätt. Breddad förståelse för vad en kulturupplevelse kan innebära. Och, och som Sverige och Malmö ser ut idag så behöver vi jobba på väldigt olika sätt. Det är ett långt land. De olika kulturskolorna ser väldigt olika ut. Uppdragen där varierar en del. Jag tror att vi skulle behöva en nationell strategi, en nationell politik som var tydligare, pekar ut riktningen för vad en kulturskola skulle kunna innebära. Sätta ramar för hur vi skulle kunna utvecklas samtidigt som man ska behålla den kommunala friheten i den lokala utvecklingen också naturligtvis. Men jag tror att vi skulle kunna behöva en nationell strategi och satsning och kanske till och med en nationell lag.
Mm. Hur skulle den kunna utformas då? Vad skulle den säga? Ja,
men lite likt bibliotekslagen, någon form av ramlag. Jag tror man skulle behöva börja med att utreda hur den skulle kunna se ut. Och det tycker jag att det hade varit fint om politiken ville driva den frågan lite grann. För jag tror det skulle kunna skapa bra förutsättningar. Nu finns det ju någonting som heter fritidskortet också som ger möjlighet för barn mellan 8 och 16 år tror jag säger rätt här. Så inte, annars får du kolla upp det. Jag för mig det mellan 8 och 16 år där man eller har möjlighet att ansöka om ett bidrag till att ha en aktiv fritid. Där kommer ju fler barn och unga få möjlighet att söka sig till kulturskolan. Men utmaningen är ju att det är långa köer till många kulturskolor. Jag såg senaste siffran jag hört är att runt om i landet står det 37 000 barn i kö till kulturskolan. Oj. Redan. Det är många. Så att jag tror att man skulle behöva hitta former för att stärka strukturerna kring kulturskolan. Att faktiskt öka resurserna till kulturskolan både nationellt och kommunalt. Det hade ju varit en fantastisk möjlighet för fler barn och unga att ta del av verksamheten där. För det är ju inte jättekul om man ställer sig i kö till någonting och sen kanske får vänta i över ett år på att få en plats på att spela piano eller sådär. Utan där behöver vi hitta snabbare vägar.
Mm. Ja, där vet jag att just storstäderna har ju allra störst problem med. Mm. Mm. Först till kvarn och telefontider och vad det nu kan vara. Men kan du då beskriva några riktiga sådana, om man väl kommer igenom det nålsögat så att säga, om man kommer in och finns i en kulturskolas sammanhang, några sådana här guldögonblick som du kanske har upplevt eller sett hända då för en som inte har varit med förut?
Nej, men vi ser ju hur barn och unga växer i det här. Vi ser ju på våra elsystem vad det betyder att vara en del av någonting. Att träffa samma lärare varje vecka. Att vara någon när man kommer in på lektionen. Och också i en grupp tillsammans med andra. Få spela och musicera och sjunga, dansa, spela teater, måla, uttrycka sig. Det gör att barn och unga blir trygga, mår bättre, känner sig gladare, är mer motiverade till att även gå i vanliga skolan och ökar på skolresultat och sådär. Men framförallt så bygger du ihop en stad och du bygger sammanhang för barn och unga som är det som kommer att vara avgörande för hur det ska gå för barn och unga framöver. Och idrotten är också naturligtvis jätteviktig, men kulturen är ju en del som kan komplettera det här med idrotten och jag tänker ju att man borde satsa mer på den här resursen. Det är lätt för oss som själva har varit i det här och säger det här, men det betyder någonting när man sätter ett instrument i händerna på ett barn, när ett barn får dansa, när man tänder stjärnan eller glimten i ögat, när man ser vad det betyder för de här barnen, det som man får vara med om på en kulturskola. När man träffar våra fantastiska lärare och pedagoger runt om i landet och det brinner, den passion man känner för att ge det bästa till våra barn och unga.
Du beskriver ju en del sån där det också är inte bara de som ställer sig i kön då och väntar, utan där ni söker upp L-Systema som då är för att nå barn som inte kanske självmant eller självklart ställde sig i kön. Ni har ju, tror jag, också något projekt med årskurs 2 år, det har vi också här i Örebro, tvåornas kör, eller att man söker upp andra klassare för att liksom medvetandegöra kulturskolan. Vad liksom tänker du att de ska förstå, de som inte redan hade föräldrar som ställde dem i kö om kulturskolan?
Jag tänker lite på det här med tvåornas kör. Det är ju min bebis faktiskt från början. Det var jag som kom fram till det här tillsammans med en kollega. Där erbjuder vi ju alla årskurs 2 i Malmö, och det gör man som regel i den staden där man har tvåarnas kör, att vara med i ett kulturskolesammanhang. Man övar på 10 låtar, de finns också digitalt, så man kan öva med sin klass, man kan öva hemma, man kan öva med Spotify, man kan öva på massa olika ställen. Och sen har man stora konserter, vi har det på Malmö Live som är vårt stora konserthus här i Malmö, när vi samlar 300 barn, blandar barn från olika skolor, från olika delar av Malmö, så vi får den här härliga blandningen på scenen, men också i publiken. Mm. De barnen som står på scenen är naturligtvis lite nervösa innan och väldigt spända på det här, men när man har gjort det här så är det ett otroligt adrenalinkick på ungarna. De är så höga på upplevelsen, och man får då träffa kulturskolans lärare. Vi har en lärarorkester, vi presenterar instrumenten för dem och de får göra den här konserten. Och sen det allra bästa som jag tycker är med tvåarnas kör, det är i foajén utanför när föräldrarna ska hämta tillbaka sina barn. När man möter hela Malmö, det blandade Malmö med barn och föräldrar från olika delar, men alla föräldrar, alla barn är lika stolta oavsett var man kommer ifrån. Man är lika stolt över det här gemensamma, och det är något stort. Det är något som värmer i hjärtat, som man nästan blir lite tårögd över känslan. Den är jag oerhört stolt över. Det här har ju spritt sig till flera kommuner. Jag tror det är ett 50-tal kommuner runt om i landet som driver den här. Och det är ju en väg in till kulturskolan och en inbjudan att ta del av någonting mer. Det är naturligtvis en upplevelse i sig att vara med i tvåarnas kör, men förhoppningen är ju att man också ska hitta vägar till kulturskolan via det här.
Såklart. När du står där i den där foajén, vad ser du? Jag står och tänker på begreppet kasam, alltså känsla av sammanhang, och inre motivation. Du säger tända en glöd eller en gnista. Alltså det som vi ibland pratar om, att andra skolformer faktiskt har mycket svårare för att väcka de här sakerna. Vad är det du ser av det där i foajén?
Jag ser ju massor av det, och jag ser det ju i barnens ögon, men jag ser också det i de vuxna som är, och de som har varit på konserterna, att man är väldigt stolt över någonting. Man känner ett sammanhang med sin stad, med andra människor som har varit på de här konserterna, och det bygger någon form av gemenskap som jag tror att vi skulle behöva hitta ännu bättre sätt att ta vara på och utveckla och Att bygga oss samman, låta kulturskolan få en ännu större roll i det, med konsten, med kulturen, med musiken, med dansen, med bilden, med allt vad vi kan göra. Ge barn och unga möjlighet och öppna den här dörren till magin.
Hej, jag heter Annie och jag är 17 år gammal. Och nu på kulturskolan går jag fördjupningsmusik, sång.
Och hur länge har du gått på kulturskolan?
Sen jag var 7, kanske 6.
Och vad har du gjort mer?
Jag har gått förra året och året innan det så gick jag en 2-årig fördjupningslinje i musikal. Som jag älskade väldigt mycket.
Vad du?
Jag heter Alexia och jag är 13 år. Och jag går på cello och musikal och sång.
Jag heter Judith, jag är 15 och jag går musikteori och fördjupad baslektioner.
Så vad gjorde att ni ville hålla på med musik på kulturskolan? Vi börjar med Judith.
Alltså jag går musik i skolan och jag hade kompisar som var jätteduktiga, och då kände jag att jag ville kunna spela med dem, och de gick på kulturskolan.
Och vad känner du när du är där? Hur liksom är det till skillnad från till exempel skolan och vara på kulturskolan?
Alltså det är jättehärligt. Alltså man verkar verkligen att de som är där tycker om musik. Och lärarna tycker det är så kul att lära ut. Och ja.
Hur känner du dig när du går därifrån?
Jag känner mig alltid jätteglad. Alltså jag känner, har jag en dålig dag eller jättetrött, då går jag alltid därifrån glad och på bättre humör.
Mm. Vad gjorde att du ville börja på dina grejer på kulturskolan?
Jag tackar min släkt. De uppmanade mig till det. Och jag som är så bra på att lyssna, lyssnade.
Och vad känner du när du är där? Vad gör att du vill liksom fortsätta gå dit?
Jag blir väldigt glad och samma som Judith. Det liksom räddar min dag. Och jag brukar också ha lite häng där med mina kompisar innan mina aktiviteter.
Jag har hört dig säga utan kultur ingenting. Berätta, vad menar du?
Jag menar att världen inte skulle vara någonting utan. kultur och kulturskolor och folk som faktiskt engagerar sig.
Och du, Annie?
Ja, jag skulle också säga att det kommer väldigt mycket från familjen. För att jag alltid växt upp med musiken närvarande i hemmet och i mitt liv. Och då från barnkör och sen att jag fördjupat mig i vissa delar då som egen individuell sång eller då musikal som är ett av mina stora intressen.
Och hur känner du dig när du är där?
Jättebra. Det är så härligt och det är verkligen som Alexia sa ett hangout place där man kan träffa jättemånga nya som delar samma intresse och andra som bara nya vänner och nya umgängen.
Vad tänker ni om de som aldrig kommer till en kulturskola, som aldrig kommer i kontakt med?
Alltså, de missar ju verkligen någonting. Alltså, de missar att hitta folk som har samma intressen, som bor nära, som ja, i sin ålder, som man liksom har massa gemensamt med.
Jag tror också att det är så, om man inte, som sagt, vi alla har ju haft, man har hört från en vän eller från familj eller så. Om man har en ingång så känns det ju lättare att komma in i det. Men de som inte ser någonting om det här, då, som Judith säger, de missar ju då. Och då måste man ju göra saker för att uppmärksamma det och för att visa att det här är en så himla bra grej som alla borde göra om man har något intresse för det. Och annars skaffa sig ett intresse för det.
Vill du lägga till något, Alexi?
Ja, men att det är också viktigt att se, men inspirera sig i andra som kanske också är lite äldre och se att, tycka att de är coola när man kanske själv inte vågar visa det man håller på med för att ingen annan gör det just den generationen vi lever i.
Nu står vi på en konsert på Musikhögskolan. Här har säkert jättemånga gått på kulturskolan. Vad tänker ni om att det finns en kulturskola i Sverige? Tänk om det inte fanns. Hur viktigt är det liksom?
Det är jätteviktigt. Alltså det är verkligen, man hittar sina människor och man hittar vilken typ. Alltså man hittar intresset, man hittar människor som kan hjälpa en nå sina mål. Och speciellt när vi är här nu så ser jag så här hur bra det kan bli och hur roligt man kan ha på scen.
Ja, men alltså, jag vet inte vad jag hade gjort och jag tror inte jag hade varit den jag är idag. Och jag tror att bara det hade uppfattats som, alltså att det hade varit tråkigt att leva, men man hade inte förstått det själv för att man hade aldrig kunnat vara med om det. Och så hade man ju också, alltså så här, konserter och föreställningar är ju det bästa som finns. Så att jag vet inte vad jag hade gjort utan det.
Ja, exakt. Det finns så himla mycket. Det är sånt utbud på grejer just på kulturskolor och sånt, att det finns så himla mycket man kan testa på och då också möjligheten till det, att ja, men gud, jag vill börja spela valthorn eller jag vill börja spela, det finns så mycket man kan testa och då verkligen få möjligheten att fördjupa sig i olika grejer då med en egen lärare och man inspireras av andra och det blir som ett så himla bra grej bara.
Och till någon som säger då att ja, men det är väl en fritidsgård just som du var inne på, eller det är väl någonting som är lite trevligt för barn på fritiden. De kanske spelar lite fotboll och de kanske är på någon liten kulturaktivitet. Vad kan du liksom säga så att man förstår den här magin?
Alltså det är ju fantastiskt att man kan prata så om det också naturligtvis. Men vi kan så mycket mer. Vi kan bygga ett djup i de som deltar. Vi kan ge dem en livslång passion, ett sammanhang som kan bli någonting mycket, mycket mer. Och det kan också vara ett litet, litet minne som är i ögonblicket. Jag minns för några år sedan hade vi hundar som jag var ute och gick med. Och en kväll, det var mörkt och det stod ett gäng ungdomar på andra sidan i busshållplatsen och jag skulle gå förbi dem och så hörde de skrika: "Hej Magnus, kommer du ihåg mig?" Ja, så är det jag. Vi var med i Tvåornas kör. Kommer du ihåg den här? "Alla barn är lika mycket värda", började de sjunga då. Och sen började de sjunga nästa låta och jag gick vidare och sen hörde jag dem skråla MFF-sången efter det. Så att Tvåornas kör hade på något vis, och repertoaren hade på något vis kommit upp på samma nivå som MFF. Och då har vi förflyttat oss, tänker jag, i deras upplevelse. Jag tror inte att de har varit med i kulturskolan, men de hade ett minne av kulturskolan. Vi har skapat någonting, ett någonting som man har med sig i hjärtat och hjärnan. över tid.
Betyder det som du berättar nu, och du har också nämnt L-systema, vi kan väl utveckla det lite, men betyder det att ni som skolan har också ett slags kompensatoriskt uppdrag? Att ni liksom kompenserar för när man inte får allt det man behöver hemma, så att säga?
Ja, men det tänker jag att vi har delvis. Vi behöver se till så att så många barn som möjligt i Malmö där får tillgång till kulturskolan. Det är många barn i Malmö som inte vet, och många vuxna och föräldrar och vårdnadshavare som inte vet vad en kulturskola är. Och framförallt kanske inte hur det funkar med att anmäla sig, stå i kö och så vidare. Allt det administrativa runt det. Då behöver vi se till så att vi ger nycklar in till kulturskolan. Och det har vi gjort med att starta L-system på sex skolor runt om i stan där man ofta är långt ifrån sina rättigheter som barn och ung. Och där har vi idag ungefär 1500 barn som är med i verksamheten varje vecka. En del på skoltid i förskoleklass och årskurs 1. Och sen så spelar man och sjunger de klassiska instrumenten är det. Det är fiol, det är flöjt, det är bläckblås, det är slagverk. Och sen har vi en körsatsning också. Och ibland så pratar man ju om att det är kris, framförallt på vissa instrument, att det är svårt. Men vi har på en skola över 100 ungar som spelar bläckblås till exempel. Det är på en skola i Sofielund som är en av de skolor som är lite tuffare i Malmö. Och på Rosengård har vi fantastiskt många som spelar horn. Det är så roligt att det handlar inte alltid om instrumentet. Det handlar väldigt många gånger hur man gör det, hur man presenterar det, hur man bygger det med trygga och viktiga vuxna som gör skillnad för de här barnen. Och att vi håller i, att inte vi kommer med kortsiktiga lösningar och kortsiktiga projekt, utan att när vi kommer så är vi där för att stanna, för att bygga oss trygga tillsammans med barn. Vi kommer tillbaka, vi lämnar inte, utan nu vill vi göra någonting tillsammans över tid.
Och det här är ju spännande, för det jag har också sett det här hända då, där man inte trodde kanske att det skulle hända, och hur fantastiskt det kan vara. Och sen pratar jag ju med en och annan kulturpedagog till vardags och hör om diverse utmaningar där. Det är utmaningar med dosen. Jag försökte komma ihåg vad jag själv hade för lektionstid, kanske 45 minuter, men det är svårt att minnas. Idag har de 20 om de inte går något fördjupningsprogram. Vi hör om neddragna anslag på de här delarna från olika budgetar och så. Så vilka skulle du säga är de största utmaningarna för er just idag i vardagen?
Men utmaningen är ju att vi skulle behöva nå ännu fler barn med kulturskolan. Den tycker jag är kanske den allra viktigaste. Fler barn skulle kunna få en meningsfull och aktiv fritid med kulturskolan om det fanns lite mer resurser. Så resurserna är naturligtvis också, det är ju inte oändligt det vi har, och vi behöver fortsätta jobba med kvalitet i det vi gör. Men vi tittar hela tiden på att utveckla gruppundervisning. Då kan man slå ihop flera stycken och få en lite längre lektion tillsammans. Vi jobbar väldigt mycket med att skapa sammanhang för våra barn och unga, där man känner motivation och där man känner att man har vänner och kompisar tillsammans. En annan utmaning som finns runt om i landet är ju kompetensförsörjningen till kulturskolan. Vem ska jobba på kulturskolan framöver? Vi ser ju att det är färre och färre som söker sig till de utbildningarna som vi ofta ser att man har när man ska jobba på en kulturskola.
Och vad beror det på, tror du? Vad är det för utmaningar man ser som gör att man inte söker?
Jag tror det har att göra med väldigt många delar. Dels är det så att många som får en tjänst på kulturskolan stannar ganska länge. Så det är ju inte så där jättestor omsättning av personal på en kulturskola. Runt om i landet, i de mindre kommunerna och i vårt långa land, så är det ibland svårt att få till stora tjänster. Då är det svårt att kunna försörja sig på en deltidstjänst. Då får man kombinera det med någonting annat, kanske som lärare i grundskolan eller på något annat vis. Eller så är man en yrkesutövande frilanskonstnär, musiker. Men det är just nu svårt på många ställen att hitta rätt kompetens. Och ibland så är det nästan så att man får bygga kulturskolan utifrån den kompetens man hittar, snarare än att man kan säga att just nu behöver vi det och det är den läraren där. Sen är vissa instrument och vissa konstformer, är det svårare att få barn och unga till, att behöver vi jobba med att marknadsföra och visa upp vad man kan göra. Vad är en obo? Vad är en klarinett? Vad är det att dansa ballett? Vi behöver bygga en förståelse och en ingång till kärleken till de här konstformerna.
Mm. Vad ska jag säga?
Säg vad du heter.
Jag heter...
Har du för kurs på kulturskolan?
Jag heter Ines och jag går på lera och form.
Hur länge har du hållit på med det?
Inte så länge. Jag har bara gått 2 gånger. Men jag har gått på en annan sak tidigare också.
Vad var det för något?
Kreativt skrivande.
Kul. Och nu har du hållit på, hur länge har du hållit på totalt då med både kreativt skrivande och lera och form?
Jag gick väl på kreativt skrivande i kanske 2 år. Så något sånt, typ.
Hur kommer det sig att du bytte?
Ja, du. Jag tyckte jag tappade lite motivationen för kreativt skrivande. Och sen så började jag på det andra istället. För Olle har gått på det. Och det var väldigt roligt.
Och Olle är din bror.
Ja.
Trivs du bra där?
Jag trivs jättebra. Det är väldigt roligt.
Och du började på grund av din bror, men du vill fortsätta där. Och vad är det som gör att du vill fortsätta på lera och form då?
Det är jättekul och det är kul att få skapa saker själv.
Kan du berätta om något du har hunnit göra?
Ja, men just nu håller jag på med en blomma till exempel.
Vad tänker du om att det här finns? Att det finns en kulturskola som man får gå på för att lära sig annat än det man lär sig i vanliga skolan?
Det är jättebra. Det känns som att liksom... Ja, men alla kanske inte har så lätt i vanliga skolan. Så är det roligt att man får åka någon annanstans. Där man får göra något som man tycker är roligt.
Saknar du något i skolan som du får på lera och form?
Var mer kreativ.
Mm. Och det är viktigt för dig?
Ja, det är viktigt. Och det får jag inte i skolan så mycket.
Men när du kommer dit så kanske du kommer med någon skolkänsla. Som kanske lite sådär. Alltså när du kommer till lera och form. Och sen när du går därifrån så känns det på ett annat sätt. Hur kan du beskriva skillnaden från när du kommer dit. Och från att till att du går därifrån?
Ja, men när jag kommer dit så blir det väl liksom. Ja. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Men när jag kommer därifrån så är jag väl glad. Och typ förväntansfull för nästa vecka. Och vad jag ska hitta på då.
Om du har en kompis som skulle vilja gå där, vad skulle du säga till dem för att de skulle våga följa med?
Ja, men att det är jättekul och att de inte behöver gå på just det jag går på. Utan att man kan verkligen liksom, göra det personligt och göra något som man själv tycker är väldigt roligt.
Så det handlar mycket om att få bestämma själv vad man vill skapa?
Ja, det skulle jag säga. Och så är det väldigt kul.
Så eftersom du också är ordförande då i Kulturskolerådet idag, du nämnde kanske en gemensam lag, i alla fall en strategi. Vad mer skulle du, om du fick påverka ännu mer på kulturskolepolitik eller kulturpolitik i stort, vad skulle du föreslå som game changers för att fler barn ska få tillgång till det
här? Det är ju enkelt att säga att det handlar om resurser, naturligtvis. Och det gör det ju också, men resurser kan betyda väldigt mycket. Vi behöver titta över förutsättningarna lokalt så att vi faktiskt utnyttjar de resurser vi har på bästa sätt. Sen ska vi inte bränna ut lärare eller personal, inte det handlar om. Men vi ska se till så att vi gör rätt saker med rätt personal. Vi behöver få in ungdomar och vi behöver få in en breddad målgrupp. Vi behöver få in hela samhället. Vi behöver spegla den kontext vi befinner oss i. Malmö behöver vi spegla till exempel hela staden så att alla känner sig välkomna. Vi behöver ha en bredare ingång med språk och kulturell förståelse av staden. Mm. Vi behöver se till så att vi jobbar med demokratin generellt. Kulturskolan är ett demokratiarbete. Det är viktigt att det finns en tillgång till de här konstnärliga uttrycken och att alla, så många som möjligt runt om i landet, får möjlighet och tillgång. Vi behöver också jobba med chefers förutsättningar, tror jag. Chefer är nycklar i det här. Det behöver finnas ett starkt och tydligt ledarskap och den bygger ju naturligtvis på att det finns ett tydligt uppdrag från politiken till vad vi ska göra. Och det handlar både om nationellt men också lokalt i den kommunala sammanhanget.
Så när du tittar ut över var vi står idag, både uppfattningen om kulturskolan och resurstilldelningen och vad det nu kan vara. Är det någonting som bekymrar dig eller som du känner farhågor inför?
Jag är lite bekymrad för den ekonomiska utvecklingen naturligtvis i landet och att man pratar om att skära ner det statliga bidraget eventuellt efter beroende på hur det går i valet. Mm. Det finns ju olika politik och olika ingångar i det här. Den är jag lite orolig för. Sen är det tuffa ekonomiska läge runt om i landet, i de olika kommunerna finns det olika förutsättningar. En verksamhet som inte är lagstyrd eller lagreglerad är det ju lätt att skära i. Där kan vi bara ta bort om politiken väljer det. Därför tror jag det är viktigt att man säkerställer att man ska ha en kulturskola i varje kommun. Men det finns också saker som jag också oroar mig över, det är ju hur vi balanserar nytänkandet med traditionen och att vi behöver prata om det i olika sammanhang. På en del ställen är det ju superviktigt att man får lov att spela på skoltid. I andra städer är det en icke-fråga. Där är det tydligt en fritidsaktivitet, frivillig sådan. Den är naturligtvis frivillig även när man går ifrån en lektion på skoltid. Men där kan det handla om helt andra saker som skolskjutsar och möjlighet att ta sig tillbaka till kulturskolan efter att man har åkt hem från skolan med skolskjutsen, så kan det vara väldigt långa avstånd. Mm. Och då är det nödvändigt att det finns en lösning med skoltidsspelande.
Just det. Om man då inte förstår eller har tänkt på det här som ett demokratiarbete, så kanske man har tänkt på det i relation till den här bilden vi var inne på tidigare av Sverige, alltså vår stora musikexport. Mm. Min största punkt på mitt CV är ju, som trogna lyssnare vet, att jag ju då gick i samma klass som Max Martin, som fick höra att han aldrig skulle bli något i vanliga skolan då. Och han har ju också hyllat kulturskolan som en del av sin uppbyggnad av den han blev. Så vad kan du säga liksom om att vi blev den musiknation vi har varit, från ABBA till honom, och kulturskolans roll?
Ja, men kulturskolan har ju varit och är central och ska fortsätta vara central i det här. Det är så roligt att du nämner Max Martin. Mm. Som ju då också ofta hyllar kulturskolan i olika sammanhang. Och där finns ju ett antal exempel på det här. Men det finns ju också exempel som har jobbat med den klassiska musiken och så vidare. Där kulturskolan har varit en superviktig väg framåt. Och jag fick exempel från en av mina dansgrupper här nu. Att en av våra tidigare elever nu har fått ett professionellt jobb på Skånes dansteater och sådant. Det är ju så roligt när vi kan vara grunden för en konstnärlig utveckling och ett lärande över tid, och att man kan bli till och med en förebild där. Mm. Förebildsarbete tror jag är någonting som vi behöver jobba mer med kulturskolan, både inom med äldre elever för yngre elever, men också med de här fantastiska som blir yrkesverksamma och som blir stjärnor till och med, och idoler och allt möjligt här. Mm. Det är viktigt med förebilder som visar vägen för våra unga talanger.
Mm. Ja, det är ett verkligt stort uppdrag med all den här inkluderingen av alla som aldrig nås till att producera nya Max Martins. Det kan ju vem som helst förstå, att det är ett väldigt brett.
Men vi är redo att ta oss an alla de här delarna. Vi vill ju någonting här med kulturskolan. Mm. Vi har en ambition att vara bra på, och vi vill ha högsta kvalitet i allt vi gör. Om det är det lilla korta mötet eller om det är det långa, långa drivet där man övar och övar och övar och jobbar på detaljer i sitt skapande och sin kreativitet. Vi vill ta oss an de här delarna. Mm.
Så om du får titta då, nu är 10 år en oändligt lång tid att titta framåt i dagens samhälle, men om du försöker, vad hoppas du då att kulturskolan och El Sistemas verksamhet ska vara då? Vad har ni nått med all den här ambitionen som du beskriver?
Nej, men jag hoppas att kulturskolan är en naturlig del i alla kommuner. Att det finns tillgång, och förhoppningsvis så ska det inte finnas köer till kulturskolan som är allt för långa i varje fall. Att man får vänta på vissa delar kan det säkert vara framöver också. Men att det finns en möjlighet att ta emot fler av dem som vill komma till oss. Jag hoppas också att vi kan vara en verksamhet som är tydlig i sin identitet. Att vi kan hitta de olika delarna här och en tydlighet i den balans som vi behöver ha. Jag hoppas ju att El Sistema och kulturskolan kan närma sig varandra, att vi blir en tydlig gemensam verksamhet, för att vi behöver bygga våra orkestrar och våra sammanhang tillsammans. Mm. Vi ska inte ha en form av verksamhet där och en verksamhet här, där, utan vi ska göra det här ihop. Vi ska se till så att vi samverkar. Det kommer att behövas säkert digitala lösningar. AI kommer säkert att spela en stor roll i kulturskolan. Jag tänker att kanske inte vi ska jobba så mycket med skapande i AI, utan vi ska kanske använda AI för att ge förutsättningar för att kunna ta emot fler och fortsätta utveckla de mänskliga mötena. Jag tror de är jätteviktiga. Vi kanske behöver ha hybridkurser där vi både är digitala och fysiska. Men vi ska fortsätta vara en trygg och meningsfull fritidsaktivitet för så många barn som möjligt.
Mm. Och eftersom jag fick det där mejlet då, hurra, gör ett avsnitt om kulturskolan. Vad skulle du vilja skicka med alla som då står i det här uppdraget som är så stort och viktigt och som ibland kanske är frustrerade över de här 20-minuters lektionerna för alla och sådär? Vad kan du skicka med som stärkande?
Fortsätt våga utveckla, våga prata om de här utmaningarna tillsammans. Prata gärna med oss i kulturskolerådet, prata med närmsta chef, var då ambassadörer för verksamheten här. Se till så att vi enas, att vi jobbar ihop i kulturskolan. Kulturskolan är en superviktig del och vi är en del av utbildningskedjan och så vidare. Men vi är också en meningsfull, aktiv fritidsaktivitet för många barn, där alla kommer inte att bli jätteduktiga och bäst i världen. Men många kommer att prestera sitt bästa. Och ibland är det kanske det som vi ska fokusera på, sitt bästa och längta till nästa gång.
Mm. Ja, som du gjorde när du var barn. Så ja. Fint. Jag är jätteglad att du kom och pratade med mig om det här, Magnus Ekvall, alltså chef för Malmö kulturskola, ordförande i Kulturskolerådet och L-Systema, som är ett nationellt nätverk. Tack snälla du.
Tack.
Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.